who changed that for an even.
Oh. No, det känns ju härligt ofta. Ibland kan jag vara lite sådär, på sånt humör att jag orkar inte lära känna nya människor. Så det kan också vara jobbigt ibland. Men...
När har du senast fått en ny vän?
Jag flyttade nyss till en ny lägenhet. Eller jag är inte ens inflyttad ännu, utan jag är där och målar väggar för tillfället. Och första dagen när jag var in där och kollade på lägenheten och sen var jag ut på gården och inspektera, så kom en granne ut med en hundvalp som heter Voitto. Och jag tror att jag och den här Voitto bondar direkt. Så jag tror det är den senaste gången jag har fått en ny vän. Och jag erbjöd mig direkt att ta hand om Voitto om du behöver hjälp med att någon passar hunden.
I Sonja och Jannes podd så pratar vi om livet, samtalar med en gäst. Och vi utgår från barns frågor.
Mm.
För att de ställer frågor som vi vanligtvis inte ställer. Eller ska vi säga, vi har slutat ställa dem. Vi har börjat tänka i andra banor. Och barn är ganska raka och ställer ofta frågor som leder till intressanta svar och intressanta diskussioner. Och det här har vi tagit fasta på.
Och med oss idag så har vi skådespelaren Tuuli Heinonen. Du är med per distans. Du är i Vasa, va?
Jajamän.
Kina är solen.
Ja, faktiskt.
Jag gillar att du kollar ut från fönstret som om du inte ännu har alltså stigit upp.
Liksom, du är med på morgonen.
men vad bra. Finlands soligaste stad levererar igen.
Var det inte Hangö som är Finlands soligaste stad?
Nej, det är Finlands söder.
Nej, det är Vasa.
Och Vasa, man borde ju spraya in på skyltarna Finlands soligaste och blåsigaste stad, definitivt. Det borde man få in på något sätt där.
Men, okay. Inte mer om det, utan vidare till följande fråga.
Hur var du när du var liten?
Mm. Min första tanke, vad jag kom att tänka på. Alltså, det är helt hemskt. Varför kom jag att tänka på det här? Men alltså... Jag kommer ihåg att mamma berättade mig någon gång, eller någon släkting, att jag tyckte om att liksom picka folk i rumpan när jag var liten. Ja. När jag var på den höjden att mitt ansikte var vid folks rumpa, så brukar jag gå så där pick.
Alltså, du var en hund. Brukar de sniffa varandra i aktern?
Men jag sniffar ju inte.
Men du har ju händer, de har ju inte. Det är ju i princip samma sak.
Nåja, men i alla fall, vi kanske inte går närmare in på
jo,
det här.
Jo, det gör varför... vi definitivt. Har du hört några historier om, alltså var det alla bara sådär, vet du gick i affären och så var man sådär.
Nej.
Att man har tejp på dina händer för att du ska gå omkring och picka folk i rumpa.
Men jag kan känna igen mig i det där, för jag, det är inte helt samma sak. Men jag tyckte om att, så att säga, baka bulla på mummos mage. Alltså liksom klämma liksom korvarna på magen. Och alltså det är så hemskt. Alltså om någon unge skulle göra det åt mig nu. Alltså jag skulle bara av det överhuvudtaget. Men jag har liksom bakat bulla på mummos mage. Hela min barndom.
Det där går nog i samma kategori, tror jag.
Ja.
Men om man nu tänker lite allvarligt på det här. Att hur när man var så barn. Så det där är egentligen en jätteintressant fråga som jag aldrig har tänkt på. Och när man var liten så var man ju... Vad är liksom liten? Det är innan kanske man börjar skolan.
Typ. Eller, no, det är bara svårt. För, vad kommer man ihåg? Vad är ditt första minne?
Mm.
För jag kommer ihåg mitt första minne är... typ, alltså sådär klart minne. Att jag ska köpa skor. Och jag ska köpa finskor. Mamma vill att jag ska ha finskor för att jag ska på någon fest. Och jag har sitt på den här... Kommer ni ihåg den här Roadrunner där, och kojoten? Där, mip, den där som sprang jättesnabbt. Mm. Så jag sitter den då. Och så är det ju den där kojoten, reven, vad du nu säger. Som försöker ta fast den här fågeln hela tiden. Och jag kommer ihåg att han hade köpt sådana här skor med avgasrör där bak. Som gjorde att han kunde springa jättesnabbt. Och när vi kommer till skoaffären så säger jag. Vad vill du ha för skor? Så jag skulle vilja ha sådana där med avgasrör där bak så att jag springer jättesnabbt. Och jag har ingen aning om hur... Det här gick till. att sa mamma åt den här försäljaren, eller fatta försäljaren, var det bara en skicklig försäljare, för den sa okej, nej, men kom och kolla här, den har ett avgasrör, men du är jättesnabb i de här skorna. Och så fick jag så här, så la någon lackskor på mig, exakt det vi skulle komma och köpa. Så la han på det, så sa han så här, okej, jag knyter dem åt dig, så hade de knutit och sen bara, spring lite så ska vi se. Känn efter om du är snabbare. Och jag sprang, och jag kommer ihåg att jag var så sinnessjukt snabb. Alltså jag var så sjukt snabb. Jag var så här, skulle den där fågeln komma här, mip, så skulle den skulle inte hinna säga andra mip innan jag tar fast nacken på den här fågeln. Jag var så sinnessjukt snabb alltså.
Wow.
Och det var ju en bra sak, tänkt dem då. Men det här betyder ju alltså att de här fin festskorna, så det var ju inte så att jag någonsin tog bort dem. Utan då var jag ju sådär, de här har jag på hela tiden, för jag ska vara sinnessjukt snabb.
Vad är du rädd för?
Vad är jag rädd för? Jag är rädd för att långsamt dö. Det skulle vara jobbigt. Och också att alla andra ska dö. Jag vet inte varför jag har en sån fas. Att jag är rädd för att alla ska dö. För att i mitt liv så det håller på att byta tur nu. Det enda som är kvar är min mommo av den generationen. Och sen så kommer ju då nästa liksom höga av människor. Och då är man sådär, de är snart på tur. Och så jag tror jag håller på att bearbeta någon sån där en liten filis av att ja, snart ska alla dem kasta väven och så vidare.
Och det där känner jag igen, ja. Också det att jag har börjat inse att jag är självdödlig. Alltså kanske det har kommit för lite sent, men man fattar ju, eller på något sätt har börjat förstå. Jag har en jättepinsam rädsla som jag skäms för varje gång jag möter den. Och det är nålar.
Mm.
Och jag var till exempel på blodprov här för några månader sedan. Och det är alltid en process. Jag måste liksom dagen innan så måste jag så här. Jag äter knappt dagen innan för att jag är så, liksom så här, i panik över det. Och så kommer jag dit och förklarar att jag är livrädd och jag vet inte hur det här ska gå. Och så kommer hon liksom nära med nålen flera gånger och jag backar ur. Nej, inte ännu, jag är inte klar för det här. Och,
ja.
Och sen var det kanske fjärde gången så var hon kanske en halv cent ifrån. Och jag ryckte undan handen. Men jag fick någon spasm så jag liksom drog fram den. Så jag stabbade mig själv fyra gånger i den där nålen. Wow, att nu har du ju fyra helt onödiga hål i armbäcken. Jag bara, yep. Okej, men nu är jag klar, för det gör ju inte ont. Så sen fick hon ta det där blodprovet och sen var jag otroligt skamsen. Och jag sa, alltså det är så pinsamt, förlåt. Jag kan liksom inte göra någonting åt mig själv. Det blir en kroppslig reaktion. Och helt samma är det med de här coronatesterna. Alltså det är helt omöjligt. Alltså jag har ju... Jag buffar undan kvinnan med topplarna i pinnen och det, alltså jag skriker och har mig och alltså det, jag är så dålig på sådana här medicinska ingrepp. Alltså det är helt fruktansvärt pinsamt. Coronavaccinen gick faktiskt bra. Då var jag på något sätt lugn, men jag blev tvungen att fråga skötaren, får jag klämma dig på låret? Och det fick jag.
Och förlåt nu Tole att vi skrattar här helt jättemycket, men det är ju lite humoristiskt. Men jag känner igen, jag har inte något problem med nålar. Jag älskar att titta på när man donerar blod och liksom,
det går
blod längs med rörerna. Men jag känner många som är i samma situation som du och liksom, många svimmar, blir jättesvaga. Har du någon analys eller tanke om vad det beror på?
Inget jag liksom kommer ihåg, men det som jag vet är att jag som baby, alltså riktigt nyfödd, så hade jag sån här nässlang och liksom in i magen, vad heter det, så att de fick föda in i mig. Så att jag vet inte om det liksom har blivit någon sån här kroppsligt trauma från det, för att det jag har aldrig svimmat eller något, alltså det är ju aldrig så farligt som jag så här tror att det är, men att det är väldigt, alltså jag kan inte göra någonting åt mig själv, speciellt i de här coronatesterna. Alltså jag blir helt, min kropp, det är så här fight or flight mode. De måste trycka mig mot väggen så att jag inte kan backa, men sen buffar jag ju undan köparen. Utan, jag kan som inte kontrollera det, det är jättepinsamt.
Och det är så här, jag ber om ursäkt hela tiden. Och jag säger, nu ska jag försöka klämma i stolen. Men sen, alltså jag kan inte. Jag tror att jag sparkar bort en skötare en gång. Med benet. Alltså det är helt hemskt.
Men det måste ju vara när du går till läkaren, tänker jag, Tuuli. Så de har ju säkert i din journal, så är det bara sådär att vid blodprov, lägg på hjälm. Eller så.
Ja, alltså, men jag hoppas det. Jag skulle som inte orka ta hela radiramsan varje gång. Okej, okay, så här är jag. Får jag klämma på dig? Medan du gör det här. Jag tycker det här är skitjobbigt. Och sen kommer jag att be om ursäkt efteråt.
Om du fick ändra på en sak med dig själv, vad skulle det vara?
Oj.
Är det ett oj bara en eller oj jag måste komma på en?
Jag vet inte. Alltså jag är ganska nöjd med mig själv.
Det är jätteokej och det är kiva att höra.
Pinsamt, men jag har mycket self-love. Jag har det faktiskt, men jag hoppas och tror att det är på ett hälsosamt sätt. Och liksom mina dåliga sidor så tycker jag också om lite. Men någonting som är väldigt besvärligt, det här är nog tråkigt, men ja, det är besvärligt att jag är nötallergiker. Så jag ändrar på. Nej, nu ändrar jag med. Pollenallergin.
Mm.
Ja.
Den skulle jag bli av med hellre. Ja.
När du sa här, du har nog dåliga sidor. Så vad är det till exempel då?
Alltså till grundpersonligheten är jag lat.
Är det dåligt?
No, på ett sätt är det dåligt liksom att jag låter bli att göra vissa saker som jag tycker att jag ändå borde göra. Men jag får igång motorn väldigt lätt nog. När det liksom väl gäller. Men jag är ju nog en sån här soffslappare som ibland stör mig. Men jag vet att det också är en bra sak i mitt yrke. Att jag är superbra på att koppla av. Jag går inte upp i något stressvarv väldigt, väldigt enkelt. Så att jag tror att det är liksom en stark sida på det sättet att jag på riktigt kan slappa och så har jag mina dagar när jag liksom ligger på soffan och kollar på Netflix för att jag behöver liksom recharge på något sätt. Men att sen den dåliga sidan är ju det att jag får inte helt alltid sådana praktiska saker gjorda för att jag prokrastinerar. Ja, och det finns massor med andra dåliga sidor. Men de har ju sina liksom goda nyanser alltid nu som då, de dåliga sidorna också.
Och det handlar ju också om att kunna på något sätt sadla om dem. Att om man har ett personlighetsdrag som kanske kan upplevas negativt så finns det ju säkert en point med den också. Precis som du sa här att du är i ett yrke där det också är jätteviktigt att koppla av och slappna av. Och jag menar återhämtning är ju det viktigaste som finns.
Det finns en annan Vasabo som gjort en bra karriär med att vara bra på att återhämta sig. Mikaela Ingberg, spjutkastaren. Så jag någon intervjuade henne. Hon sa att hennes bästa egenskap som spjutkastare var att hon är så fruktansvärt lat. eller liksom, jag tror det var lat hon sa. Men alltså att för återhämtning är viktigt. Framförallt om du liksom har en sån gräns av spjutkastning som hela tiden tär på din kropp, på axeln och på ryggen, allting liksom, men du sliter så mycket. Så då måste man kunna återhämta sig. Och hon sa att hennes bästa egenskap var att hon kunde återhämta sig väldigt bra. Hon har inga problem med att bara ligga på soffan och slappla. Liksom, bara, ska jag vila? Absolut, det kan jag göra hur länge som helst. Säg bara hur länge jag ska vila. Medan andra människor säger nej, jag måste träna. Hon hade aldrig det problemet att hon ska vara såhär, nej nu måste jag gå och träna, jag orkar inte vila mer. Utan hon var, jag kan vila hur länge som helst.
Mm.
Och hon gjorde en väldigt
härligt
bra karriär.
Att någon säger att det är liksom ens bästa egenskap. Jag har aldrig liksom, jag har inte så långt, jag har inte kommit så långt att jag kan kalla det för det. Men jag kan förstå. Jag kan förstå henne.
För det är nästan i dagens läge så beroende på bransch, men så kan man hör så många historier om folk som inte klarar av stressen, som stressar sönder sig, som blir utbrända och utmattade och så vidare. Och då om man har förmågan att kunna återhämta sig, alltså att vara bra på det, och jag menar, det är ju nästan en superkraft i dagens läge, känns det så.
Mm.
Vad gillar du?
Det var kort och koncist. Vad gillar du? Jag gillar glass. Jag gillar jordgubbar. Jag gillar när vintern förvandlas till våren. Janne vet ju det här, men jag har ju blivit en riktig sucker för förändringar och detaljer i naturen.
Alltså det.
Och det är jättemedelålders. Wow. Men jag är också fruktansvärt tacksam över det. Att jag kan på något sätt se skönheten och det vackra i någonting super, super litet. Som, låt oss bara gå 5 år tillbaka. Jag har varit sådär, who cares? Liksom, okej, det är ett vackert träd och ja, helt fin blomma, okej.
Det är ungefär vår åldersskillnad. Och jag liksom, så jag i den där fasen, jag börjar närma mig din fas. Mm. Men det är så roligt för att, jag vet inte, Tuuli, säg om du känner igen det här, men i något skede så kommer man hem och hälsar på sig hälsar på till exempel föräldrarna. Och så berättar man då om någon spännande grej från sitt liv eller någonting som har hänt. Och så avbryter de mitt i meningen och säger, vänt, se, där kommer örnen. Eller fiskmåsen, eller svanen, eller något kräk. Som du är bara sådär, hur är det här viktigare än min historia här nu? Och då är det liksom just att de har suttit och stirrat på naturen. Och de har liksom blivit kompisar med en bofink. Som de nu vill berätta, nu kommer de att äta igen, se där. Och det är ditåt jag upplever att Sonja är på väg. Du är nära där.
Jag måste säga att jag har liksom kommit upp i Sonjas naturnivå.
Härligt att höra. Är det inte underbart?
Jo, det är helt fantastiskt. Och jag tror att det är mest för att jag och min mamma och min mormor och min syster köpte en stuga på landet i Malax i vintras. Och nu har man ju varit där och tittat på alla små kräk och djur och träd. Alltså, vem visste att det finns röda kottar på granar?
Jag.
Oh, men du bryr inte dig.
Ni är sådana betongbarn, jag är från Ekenäs. Jag är bara sådär, det är därför ni är fascinerade.
Jaha, okay. Ja, men det är så mycket som jag inte vet. Och det är liksom, jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag har blivit helt sådär växt crazy. Jag bor i en djungel numera. Och nu har jag grävt upp liksom 80 kvadratmeter på stugan, så jag ska börja skapa min drömträdgård. Hela förra sommaren gick jag omkring på Drumsö där jag bodde och kollade bara på träden och googlade vad det var för någonting, för att jag inte visste. Jag fattar, Sonja, helt vad du pratar om.
Ja. När man har hela sitt liv varit en människa som alltid söker kicks och det roliga, liksom det mest fartfyllda och spännande äventyret, så det är också skönt när det släpper. Och det släpper jättenaturligt sådär att vitsi, jag har fått uppleva en massa sistiga grejer i mitt liv. Och nu kan jag liksom stanna upp och njuta av det lilla.
Jag har ju en tvillingssyster. Så, och hon, alltså, hon har ju ett Instagramkonto så där hon bara postar blommor som håller på att börja blomma och grejer. Så det här är liksom, jag är ju lite efter om vi jämför med henne. Senast i förrgår så var hon sådär, det var några pioner eller något som hon hade fått snart. Och jag bara,
pioner. Undrar om mina pioner har slagit ut nu.
Alltså exakt det. Snart slår pionerna ut. Jag bara såhär, vad hände med oss? När blev vi så olika? Men jag vet inte, ge mig, vet ni, en lite längre semester på stugan, så kommer jag nog också att bara sådär, stanna allt! Örnen är här!
Ja. Men, det är alltså slow living. Mm. Jag har lite hittat det faktiskt nu. För mig var nog, jag tror att pandemin var startskottet för mig.
Okay.
Att den liksom sparkade mig lite i röven och fick mina ögon att öppnas mot omvärlden och naturen på ett annat sätt.
Mm. Sen måste jag också säga att sen kan det ju hända att det där aldrig kommer att komma. Mm. För din del. Alltså det kan ju hända att du är också bara en sån människa som lever på ett annorlunda sätt och inte får det där. Och det är helt fullt okej.
Okay. Ja, fast egentligen skulle jag vilja ha det, för det låter ju underbart. Mm. Alltså just det här att man inte behöver ha kicks från något annat. Utan man kan just, för nu har man det stundvis, alltså, men det ska vara liksom en århundradets solnedgång. Eller storm, eller någonting sånt. Så nu liksom kan man ju sitta och stirra då ut. Eller sen, direkt du inte har bra nät. Eller någonting annat som tar, liksom inte en tv, inte något sånt. Så nu kan du ju då sitta, när du så att säga tvingas till det. Eller om du kör båt eller någonting sånt. När du, nu kan man ju njuta av det där. Men att sen när det går just i nivån att man vaknar upp och springer ut för att se om pionerna slår ut. Så dit är det en bit kvar. Men alltså nu märker jag ju att det sakta kommer. Men jag vill ju inte erkänna det för. Utanför den frågan.
Varför är det viktigt att ha hobbyn? Vilka hobbyn hade du när du var liten?
Varför är det viktigt? Det är jätteviktigt att ha, eller inte vet jag. För mig var det nog jätteviktigt att ha hobbyn. Och det blev ju så att mitt hobby blev mitt yrke. Min hobby. Är det mitt eller min?
Jag vet inte.
Min.
Hobby blev mitt yrke senare i livet. Men samtidigt, jag har också... Oj, vilka hobbyn hade jag? Jag har stött kula.
Blev det ditt jobb sen alltså?
Det blev mitt jobb. Jag var helt sjukt bra på det. Tills oj. Alla de där spinkiga flickorna började fatta tekniken och jag gjorde inte det. Så då när jag inte mera vann så slutade jag, för att jag orkar liksom inte. Där kom latheten igen, jag orkar inte träna. Och sen har jag spelat korris. Och jag har alltid tyckt om liksom lagsport. Fotis är inte min grej, men jag tror att mina ben är liksom för tröga för fotis. Men jag har alltid tyckt om den där lagandan. Och sen har jag dansat en massa olika danser, och det är ju det bästa jag vet fortfarande, fast jag inte hinner dansa så mycket mer. Och sen teater. Jag började med det i en amatörgrupp när jag var typ 6 år. Och det var ju det bästa jag visste. Och sen när jag var 16 och insåg att man kan faktiskt göra det som jobb. Så det var en fin stund.
Din hobby blev ditt jobb. Har du någonsin upplevt att det är jobbigt? Alltså att någonting som man passionerat har som en hobby sen plötsligt blir ett jobb, och då måste man göra det?
Ja, på ett sätt nog. Liksom, någon gång där under studietiden när man liksom var så på något sätt hade grävt in sig i liksom yrket och liksom själva konstformen, så det var nästan så att man liksom i något skede hade glömt bort att varför man en gång hade börjat med det. Och på något sätt hade tappat den där liksom gnistan av att det här är så sjukt roligt. Men att sen får man ju tillbaka det förstås i något skede. Jag tror att om man håller i den känslan så är man också en bättre skådespelare. Och det är, jag tror att det bästa jag vet är att typ se på sommarteater där det är liksom barn med. Som gör det för att det är så sjukt roligt, och det är ju liksom, då påminns man om att det är ju det här det handlar om helt enkelt, och att inte liksom gräva ner sig i det där yrket och det där att det ska vara så på något sätt, man behåller lättheten i det.
Jag kommer ihåg när jag var liten, så när man är liten så kan man ju inte själv kanske välja sina hobbyn. Kanske i dagens läge får du mera impulser och idéer runt omkring ifrån, och så är det så här, jag vill börja spela korris, eller att jag vill börja dreja, eller jag vill börja sjunga. Men för mig var det alltid så att föräldrarna hittade alltid på någonting åt mig. Så att hej, att du skulle börja spela piano, okej, men jag testar på det. Eller hur skulle det vara med att testa könskrinning här i ishallen nära? Det finns alltid timmar där på onsdagar. Eller gå i en konstskola, eller just dansa. Och jag kommer bara tänka på det här när du talar om den här sommarteatern. Jag har själv varit med 2 gånger. I en sommarteateruppsättning. Och det var min mormor som hade hittat en sån här annons i tidningen. Att hej, att vi söker nu människor som skulle vilja vara med på Glimts sommarteater. Att kom hit. Och det där, så hon sa, men gå och testa, det där kunde passa dig. Och det är intressant när det kommer utifrån. När någon kastar en boll åt dig och så tar du koppi och så där, och hoppar med i det. Och det blev då en sommarhobby för mig ett par år i sträck. Och det var nog ett av det sistigaste som jag har varit med om också, just den här samhörigheten lite som du talade om också tidigare, och jättegivande med tanke på resten av livet att testa just på att uppträda och, mm. och så här. Och så vet man ju aldrig vart det far.
Ja, jag har nog varit med i några amatörteatergrupper och alla möjliga sådana saker. Men jag kommer ihåg också att min tvillingsyster och jag, vi spelar båda fotis i samma lag. Hon spelar med oss grabbar och när vi var små. Och pappa var coach. Så det var som ett familjeföretag. Men sen här frågan...
Är det då en hobby?
Ja, för jag frågade så där han... Det var så han löste att man inte behövde köra ungarna till träning utan man måste vara där. Så då. Men sen kom jag ihåg att jag frågade nu på äldre dagar av mamma. Att, ursäkta mamma, var det så... Alltså, sa jag själv att jag vill dansa ballett med syrran? Och hon bara... Nja. Vi bara tyckte det skulle vara roligt att du har en hobby som väger upp alla de här grabbiga grejerna som du höll på med. Så de där två åren av sagoballett så var helt klart. För jag tänkte när du började prata om att man fick tilldelat till hobbyn som barn. Så jag hade den där feelingen av att nej, jag har nog alltid valt vad jag vill göra. Men sen när jag kollade upp det senare så inte valde jag sagoballett. Det var nog, det föreslogs vackert åt mig och så var det bara att hålla på.
Men vad tänker du att du fick ut av det där? Eller att,
bra storyn.
Okej, som alltid.
Nej, men alltså, det är klart det att om man liksom fullständigt skämmer ut sig så där är ung redan, så då känns man inte så mycket när man bombar på stand-up sen.
Men skämmer man ut sig då när man är i sagoballetten? Alltså, kände du den sådär skam eller sådär, vet du, att det är noll?
Ja, jag tyckte nog lite.
Okej, hur gammal var du?
5, 6, 7, något sånt. Okay. Alltså, men vissa grejer sådär. Jag tyckte det var häftigt för jag och syrran, eftersom, håll er nu, det fanns inte så många manliga ballerinor i Västra Nyland. Så jag och syrran fick liksom åka runt, för jag trodde, om jag förstod rätt så var det samma koreograf på lite olika ställen som hade liksom en ballettskola i olika städer. Och de gjorde ju samma koreografi, så jag kommer ihåg att vi fick åka någon annanstans och vara den här huvudrollspare då som gick omkring som trädgårdsmästare och vattna blommor som de andra ballettdansösen.
Sen var,
så jag brukar säga att jag fick liksom vara ute på balletturné också när jag var ung. Så det var ju häftigt. Men... Nu kommer jag också ihåg att när jag skulle springa över scenen och låtsas vara ett bi och sticka lite med rumpan. Så it var jag nu sådär, all right, nu. Nu har jag hittat min grej.
Oj, du måste ha varit så söt.
Ja, det var, och det här var alltså ballett. Sen den där 8 års folkdanskarriären efter det lämnar vi till en annan podd.
What?
Ja, exakt. Det blir en annan historia. Svårt att skylla den på föräldrarna. Då börjar jag bli den åldern redan att jag borde liksom...
OMG!
Ja, jag skyller på syrra.
Men kanske det där var ett bra avslut. Vi lämnar en liten cliffhanger. När får vi höra om Jannes folkdanskarriär? Oh my god, det här visste jag inte.
Tore och jag har jobbat på Ollis. Hon har sett mig dra shottis dit på dansgolvet nog många gånger.
Men alltså Janne, du är ju helt fantastisk dansare. Jag vet att du har liksom slängt mig runt på något. Jag förstår inte ens vad som hände. Alltså, du är ju kung på att dansa. Så att jag menar, du har ju fått mycket av din dansbakgrund.
Ja, och just det där kastet som det finns en liten grupp utvalda människor då som har råkat dansa med mig efter några långkar och när jag får ett självförtroende. Så den, just det move har jag kanske mera gjort än att tacka än folkdansen. Men det funkar ju, man kan ju koppla ihop dem alla.
Men alltså, det där är ju redan next level, att du liksom kopplar kampsport med dans. Mm. Alltså, du är ju i princip proffsdansare.
Ja, koreograf i alla fall.
Ja, i alla fall.
Wow.
Någon dag, Sonja, ska jag kasta dig. Någon dag ska jag kasta dig.
Det är häftigt, man förstår inte vad som händer. Och det känns jättelika, man hinner inte ens vara rädd för det, för att det händer väldigt snabbt.
Det enda jag brukar säga för det sen, kom ihåg att försök landa på fötterna.
Shit.
Landa på fötterna, det är det enda du behöver tänka. Okej? Okay? Va? Suff. Och så far det.
Stort
tack.
Tack.
För det här.
Så roligt att snacka med dig.
Jättekul.